Kapitel 15. Bland Tuafan. En samling vagnar kom inom synhåll en bit söder om deras väg. De såg ut som små hus på hjul. Stora fyrkantiga trälådor som var målade och lackerade i grälla nyanser av rött och blått, grönt och gult. Allihop stod i en stor, ojämn cirkel kring några kraftiga ekar. Det var därifrån musiken kom. Perrin hade hört att det var knåpare i Tjufloden, eller farande folket som de också kallades, men han hade inte sett dem förrän nu. I det långa gräset intill vagnarna stod hästar och betade, tjudrade med fotklampar. Jag sover någon annanstans, sa Gål, när han insåg att Perrin tänkte bege sig till vagnarna. Han löpte iväg utan ett ord. Bane och Sheard pratade tyst men angeläget med Fail. Perrin uppfattade tillräckligt mycket för att förstå att de försökte övertala henne att tillbringa natten tillsammans med dem i någon trevlig dunge istället för hos de förvillade. De blev förskräckta vid blotta tanken på att prata med knåparna, för att inte tala om att äta eller sova i deras sällskap. Fails hand spändes mot hans ben när hon vägrade, lågmält men orubbligt. De två spjutjungfrorna tittade bekymrat på varandra. Blå ögon som såg in i grå med ett stort mått oro för Fails skull. Men innan de hade hunnit mycket närmare farande folkets vagnar travade de iväg åt samma håll som Gål. De tycktes emellertid ha återvunnit en del av sitt goda humör. Perrin hörde Sheard föreslå att de skulle försöka få Gål att leka någonting som hon kallade jungfrukyssen. De skrattade båda två när de försvann utom hörhåll. Män och kvinnor arbetade i lägret. De sydde, lagade seldon, tvättade kläder och barn, lagade mat och pallade upp en vagn för att byta ut ett skadat hjul. Andra barn sprang runt och lekte eller dansade till musiken som åstadkoms av ett halvdussin män som spelade fiol eller flöjt. Alla knåparna, från de yngsta till de äldsta, bar kläder som var ännu bjärtare än vagnarna, i skärande kombinationer som måste ha valts med förbundna ögon. Ingen man med sinnena i behåll skulle ha på sig någonting som ens kom i närheten av dessa nyanser, och inte många kvinnor. När det medfarna sällskapet närmade sig sänkte sig tystnaden över vagnarna. Människorna stannade upp i sina sysslor och tittade på dem med oroliga miner. Kvinnorna lyfte upp sina spädbarn och de lite större barnen sprang och gömde sig bakom de vuxna, kikade fram bakom ett byxben eller gömde ansiktet bland kjolarna. En senig man, kort och gråhårig, steg fram och bugade sig allvarligt med båda handflatorna mot bröstet. Han bar en klarblå rock med hög krage och byxor i en grön, näst intill självlysande kulör, nedstoppade i ett par knästövlar. Ni är välkomna till våra eldar. Kan ni sången? Perrin försökte att inte böja sig över pilen i sidan och ett ögonblick kunde han bara stirra. Han kände den här mannen, denna grupps Mahdi, eller sökare. Hur stor är sannolikheten för detta, undrade han. Av alla knåpare i världen, hur sannolikt är det att det ska vara de som jag känner? Sammanträffanden gjorde honom illa till mods. När väven skapade sammanträffanden brukade tidens hjul vara benäget att skynda på händelseutvecklingen. Bränner mig, jag börjar låta som en ejsedé. Han klarade inte av att buga, men han kom ihåg de rätta orden. Ert välkomnande värmer min själ, Ren, liksom era eldar värmer kroppen, men jag kan inte sången. Fail och Ivan gav honom var sin häpen blick, men inte på långt när så häpna som Tjuflodsborna. Att döma av hur Bern, Tell och flera andra muttrade hade de fått någonting nytt att prata om. Då söker vi ännu, mässade den senige mannen. Så som det var skall det åter bli, om vi blott minns, söker och finner. Han gjorde en plågad grimas inför de blodiga männen som såg på honom och vände hastigt undan blicken när den föll på deras vapen. Farande folket rörde aldrig vid någonting som de betraktade som ett vapen. Ni är välkomna till våra eldar. Vi ska ordna med varmt vatten, förband och salvor. Du känner mitt namn, tillade han och tittade forskande på Perrin. Naturligtvis, dina ögon. Medan Ren talade hade hans hustru slutit upp vid hans sida. Hon var en fyllig kvinna med grått hår men släta kinder, huvudet högre än sin make. Färgerna på hennes röda blus, klargula kjol och grönfransade sjal skar sig våldsamt, men hon hade ett moderligt sätt. Perrin Ibarra, sa hon. Jag tyckte att jag kände igen ditt ansikte. Är Elias med dig? Perrin skakade på huvudet. Jag har inte sett honom på länge, Ayla. Han lever i våldets tecken, sa Rin sorgset, liksom du själv. Ett våldsamt liv är fläckat, även om det blir långt. Försök inte omvända honom till lövets väg medan vi står här, Rin, sa Ayla rappt, men inte ovänligt. Han är sårad, det är de allihop. Vad tänker jag på, muttrade Rin. Han höjde rösten och ropade, kom gott folk, kom och hjälp till. De är sårade, kom och hjälp till. Män och kvinnor samlades snabbt och mumlade medkännande medan de hjälpte de sårade ner från hästarna, ledde dem till sina vagnar eller bar dem när så behövdes. Will och några av de andra såg bekymrade ut över att behöva splittra sig, men inte Perrin. Tuathan var så långt från allt våld man kunde komma. De bar aldrig hand på någon, inte ens för att skydda sina egna liv. Perrin blev tvungen att ta emot Ivons hjälp när han skulle sitta av. När han tog sig ner ur sadeln strålade smärtan från sidan i våldsamma stötar. Rain, sa han, en aning andlöst, ni borde inte vara här. Vi stred mot trollocker mindre än 5 mil härifrån. Ta era vagnar till Imonswall, där är ni trygga. Rain tvekade och verkade själv förvånad av det innan han skakade på huvudet. Även om jag ville det skulle inte folket vilja. Vi försöker undvika att slå läger ens i närheten av den minsta by. Och inte bara för att byborna brukar anklaga oss för att ha stulit sånt som de har tappat bort. Eller för att försöka omvända deras barn till vägen. På varje plats där människor har byggt 10 hus finns det en risk för våld. Detta har Tuathan vetat sedan världsfallet. Tryggheten ligger i vagnarna och i att alltid dra vidare, alltid söka efter sången. Ett vemodigt uttryck kom över hans ansikte. Överallt hör vi tidender om våld, Perrin. Inte bara här i ditt tjuvfloden. Ett varsel om förändring vilar över världen. Förändring och förstörelse. Vi måste finna sången snart, annars tror jag inte att vi någonsin kan göra det. Ni kommer att hitta sången, sa Perrin tyst. Kanske var deras avsky mot våld så stor att inte ens en Tavaren kunde få bukt med den. Kanske kunde inte ens en Tavaren kämpa mot lövets väg. En gång i tiden hade också han lockats av den. Jag hoppas sannoliken att ni gör det. Det som sker, det sker, sa Ren. Alla dör när deras tid är kommen. Kanske till och med sången. Ayla la tröstande armen om sin make, men hennes ögon var lika bekymrade som hans. Kom, sa hon, och försökte dölja sin oro. Vi måste se till att du kommer inomhus. En kar fortsätter prata om det så brinner i rocken på honom. Till fel, sa hon. Du är verkligen vacker, barn. Du ska kanske ta dig i akt med Perrin här. Jag ser honom aldrig annat än i sällskap med vackra flickor. Fail gav Perrin en bister fundersam blick, men försökte snabbt skyla över den. Han klarade sig fram till Rens vagn. Den var gul med röda detaljer. Med gula och röda ekrar i de höga rödkantade hjulen och röda och gula packlårar surrade på utsidan och stod vid en kokeld mitt i lägret. Men när han satte foten på det första av trappstegen som ledde upp till dörren vek sig knäna under honom. Ivan och Ren nästan bar honom in, tätt följde av Fail och Ayla. De la honom på sängen som var inbyggd i vagnens främre del, så lång att det nätt och jämnt fanns plats för en skjutdörr ut till kuskbocken. Det var verkligen som ett litet hus. Det hängde till och med blekrosa gardiner för de två små fönstren, ett på vardera sidan. Han låg där och stirrade upp i taket. Också här använde sig knåparna frikostigt av sina olika färger. Taket var lackerat i himmelsblått, de höga skåpen i grönt och gult. Feil löste upp hans bälte och tog loss yxan och kogret medan Ayla rotade i ett av skåpen. Perrin förmådde inte uppbåda något intresse för deras göromål. Vem som helst kan bli överraskad, Shivon. Ta lärdom av det. Men ta det inte för mycket till ditt hjärta. Inte ens Arthur Hökvinge vann alla slag. Arthur Hökvinge. Perrin försökte se på ett skratt, men det blev ett jämmer. Ja, fick han fram. Någon Arthur Hökvinge är jag sannoliken inte, eller hur? Ayla tittade mörkt på väktaren, eller snarare på hans svärd. Hon verkade tycka att det var ännu värre än Perrins yxa och kom till sängen med en hög hopvikta förband. När hon hade dragit undan Perrins skjorta från pilstumpen hajade hon till. Jag tror inte att jag är mäktig att ta loss den här. Den har gått för djupt in. Hullingar, sa Ivan i samtalston. Trollocker använder inte ofta pil och båge, men när de gör det har pilarna hullingar. Den rundnätta kvinnan vände sig mot honom. Ut, sa hon. Du också, Ren. Att sköta om de sjuka är inget mansgöra. Varför går du inte och ser efter om Moshea har fått på hjulet på sin vagn ännu? En god idé, sa Ren. Vi kanske behöver köra vidare imorgon. Vi har färdats långt i år, anförtrodde han Perrin. Hela vägen till Carhain, sen tillbaka igen till Geldan och så upp genom Andor. Imorgon fortsätter vi, tror jag. När den röda dörren stängdes bakom honom och Ivan vände sig Ayla mot Feil med bekymrad min. Om det är hullingar på den tror jag inte att jag kan få ut den alls. Jag ska försöka om jag måste. Men om det finns någon i närheten som vet mer om sånt. Det finns någon i Imonswall, försäkrade Feil henne. Men vågar vi låta den sitta kvar tills imorgon? Det är nog säkrare än om jag försöker skära. Jag kan blanda till någonting som han kan dricka mot smärtan och göra en salva mot infektioner. Perrin blängde på de båda kvinnorna. Hallå, sa han. Minns ni mig? Jag är här. Sluta prata över huvudet på mig. De tittade på honom helt kort. Se till att han håller sig stilla, sa Ayla till Feil. Det gör ingenting om han pratar, men låt honom inte flytta på sig. Då kanske han skadar sig ännu mer. Jag ska ordna det, svarade Feil. Perrin skar tänder och gjorde sitt bästa för att hjälpa till med att få av rocken och skjortan. Men de båda kvinnorna fick göra större delen av arbetet. Han kände sig lika svag som riktigt illa smitt järn, färdig att ge vika för minsta tryck. 4 tum av det tjocka pilskaftet stack ut nära hans nedersta reben ur ett svullet sår med torkat blod. De tryckte ner hans huvud mot kudden. Ville av någon anledning inte att han skulle titta på det. Feil tvättade såret medan Ayla gjorde i ordning salvan i sin mortel. Av vanlig slät, grå sten. Det första föremål han sett i ett knåparläger som inte hade grälla färger. De la salvan i ett tjockt lager runt pilen och la på bandage för att den skulle stanna kvar. Ren och jag sover under vagnen i natt, sa Tua Fernkvinnan medan hon torkade sig om händerna. Hon tittade på pilen som stack upp ur bandaget och skakade på huvudet. En gång trodde jag att han så småningom skulle finna lövets väg. Han var en mjuk och fin pojke. Lövets väg är inte ämnad för alla, sa Feil vänligt. Men Ayla skakade på huvudet igen. Den är ämnad för alla, svarade hon, lika mjukt och lite sorgset, om de bara kunde förstå det. Hon lämnade dem och Feil satte sig på sängkanten och baddade honom i ansiktet med en hopvikt handduk. Av någon anledning verkade han svettas något förfärligt. Jag gjorde en blunder, sa han efter en stund. Nej, det är för milt. Jag vet inte rätt ord. Du gjorde ingen blunder, sa hon bestämt. Du gjorde vad som verkade riktigt just då. Det var riktigt. Jag kan inte begripa hur de kom in bakom oss. Gaul är inte den som brukar ta miste på var hans fiender befinner sig. Ivan hade rätt, Perrin. Alla kan råka ut för att förutsättningarna förändras utan att man vet om det. Du höll alla samman. Du förde oss ut igen. Han skakade våldsamt på huvudet och det högg till i sidan. Det var Ivan som förde oss ut. Vad jag gjorde var att ta livet av 27 män, sa han bittert, och försökte sätta sig upp så att han kunde se henne i ögonen. Några av dem var mina vänner, Fail, och jag tog livet av dem. Fail satte händerna mot hans axlar och tryckte ner honom. Det var ett mått på hans svaghet, att hon så lätt höll honom kvar. Det där finns det nog med tid till imorgon, sa hon bestämt och tittade ner i hans ansikte. När vi måste få upp dig på hästen igen. Ivan förde oss inte ut. Jag tror inte att han brydde sig särskilt mycket om ifall någon annan än du och han kom ut igen. Om det inte hade varit för dig skulle männen ha spritt sig åt alla håll och då skulle vi ha blivit upphunna och slaktade allihop. De skulle inte ha hållit ihop under Ivan, en främling. Och när det gäller dina vänner? Hon suckade och böjde sig ned igen. Perrin, min far säger att en general kan ta hand om de levande eller gråta över de döda, men inte båda dera. Jag är ingen general, Fail. Jag är en dum smed som trodde att han kunde använda andra människor för att skipa rättvisa. Eller kanske utkräva hämnd. Jag vill fortfarande göra det, men jag vill inte längre använda någon annan för att uppnå det. Tror du att trollockerna försvinner bara för att du bestämmer dig för att dina motiv inte är tillräckligt ädla? Hettan i hennes röst fick honom att lyfta på huvudet, men hon tryckte ner honom på kudden igen med en nästan brutal rörelse. Är de mindre grymma då? Behöver du något ädlare skäl att kämpa mot dem än vad de är? Min far brukar säga en annan sak också. Den värsta synd en general kan göra sig skyldig till, värre än värsta blunder, värre än att förlora, värre än någonting annat, är att överge de män som behöver hans ledning. Det knackade på dörren och en slank, stilig ung knåpare i röd och grönrandig rock stack in huvudet. Han log hastigt mot Fail, ett charmerande leende med blixtrande vita tänder, innan han tittade på Perrin. Morfar sa att det var du. Jag trodde väl det var härifrån som Egwen sa att hon kom. Plötsligt rynkade han ogillande på pannan. Dina ögon. Jag ser att du har följt Elias ändå, för att springa med vargarna. Jag visste väl att du aldrig skulle finna lövets väg. Perrin kände honom. Det var Aram, Rhaens och Aylas dotterson. Han tyckte inte om honom. Han log precis som Will. Ge dig iväg, Aram. Jag är trött. Har du Egwen med dig? Egwen är ACD nu, Aram, morrade hon. Och hon skulle använda kraften till att slita hjärtat ur kroppen på dig om du försökte bjuda upp henne till dans. Ge dig iväg. Aram blinkade och stängde hastigt dörren. Själv stannade han utanför. Perrin lät huvudet falla tillbaka mot kudden. Han ler för mycket, muttrade han. Jag står inte ut med karar som ler för mycket. Fail gav ifrån sig ett halvkvävt ljud och han tittade misstänksamt på henne. Hon bet sig i underläppen. Jag har fått någonting i halsen, sa hon med kvävd röst och reste sig hastigt upp. Hon skyndade bort till den breda hyllan nedanför sängens fotända där Ayla hade gjort i ordning sin salva. Där stod hon med ryggen vänd mot honom och hällde upp vatten i en blågul mugg ur en grön och röd kanna. Vill du också ha någonting att dricka? Ayla lämnade det här pulvret mot smärtan. Det kommer att hjälpa dig att sova. Jag vill inte ha något pulver, sa han. Fail, vem är din far? Hennes rygg blev mycket rak och stel. Efter en kort stund vände hon sig om med muggen i båda händerna och en outgrundlig blick i de sneda ögonen. Ännu en minut hann förflyta innan hon sa: Min far är Davram av huset Bashir, furste av Bashir, Tyre och Sidona, bevakare av fördärvets gräns, försvarare av hjärtlandet, generalmarskalk hos drottning Tenobia av Salde och hennes farbror. Ljus! Vad var då allt detta om att han handlade med virke eller var pälshandlare? Jag vill minnas att han sålde ispeppar också. Det var inte någon lögn, sa hon skarpt, men fortsatte i vekare ton. Bara inte hela sanningen. Min fars ägor ger timmer och ädelträ, liksom ispeppar och pälsverk och mer därtill. Och hans hovmästare säljer det åt honom, så han handlar faktiskt med det, på sätt och vis. Varför kunde du inte bara berätta det? Du har dolt saker för mig. Ljugit. Du är en adelsdam. Han gav henne en barsk, anklagande blick. Det här hade han inte väntat sig. Han hade trott att hennes svar var en mindre köpman, kanske med ett förflutet som soldat, men sannoliken inte detta. Ljus. Varför springer du omkring som hornsökare? Kom inte att påstå att fursten av Bashir och allt det där andra bara skickade iväg dig för att leta efter äventyr. Fortfarande med koppen i händerna kom hon tillbaka till sängen och satte sig bredvid honom. Av någon anledning iakttog hon spänt hans ansikte. Mina två äldre bröder dog, Perrin. Den ene medan han kämpade mot trollocker, den andra när han föll från hästryggen under en jakt. Det innebar att jag blev äldsta barnet, och därför fick jag lära mig räkenskaper och handel. Medan mina yngre bröder lärde upp sig till soldater, medan de gjordes redo för äventyr, fick jag lära mig hur man skötte godset. Det är äldsta barnets plikt. Plikt. Det är trist, torrt och tråkigt, begravt bland papper och bokhållare. När far tog med sig Maidin till gränsen mot stora fördärv, han är 2 år yngre än jag, stod jag bara inte ut längre. I Kjellde får inte flickorna lära sig att fäktas eller gå ut i krig. Men far hade gett mig en gammal soldat från sitt första kompani som lakej. Eran lärde gärna ut hur man använde knivar och stred med bara händerna. Jag tror att han tyckte att det var roligt. Nåväl, när far tog Merdin med sig hade nyheterna om jakten på hornet nått Saldi, så jag gav mig av. Jag skrev ett brev till mor där jag förklarade alltihop och jag for. Och så kom jag till Iljan i tid för att svära hornsökareden. Hon tog upp trasan och baddade hans svettiga panna igen. Du borde verkligen försöka sova. Då är du förstås förstinnan av Bashir eller någonting i den stilen, sa han. Hur kunde du börja tycka om en vanlig smed? Ordet är älska, Perrin Ibarra. Det fasta tonfallet passade inte ihop med hennes mjuka tag med handduken. Och jag tror knappast att du är en särskilt vanlig smed. Handduken stannade upp. Perrin, vad menade den där karn med att springa med vargarna? Rain sa också någonting om Elias. Ett ögonblick låg han alldeles stel, utan att ens andas. Och likväl hade han just förebrått henne för att hon hade hemligheter för honom. Så gick det om man var arg och brådstörtad. Om man har bråttom med släggan träffar man oftast sin egen tumme. Han andades sakta ut. Sen berättade han för henne. Berättade hur han hade träffat Elias Marchera och blivit varse att han kunde tala med vargarna. Hur hans ögon hade bytt färg och synen blivit skarpare, liksom hörseln och luktsinnet, som hos en varg. Han berättade om vargdrömmen. Om vad som skulle hända honom ifall han någonsin förlorade greppet om sin mänsklighet. Det är så lätt. Ibland, särskilt i drömmen, glömmer jag att jag är människa och inte varg. Om jag någon gång inte kommer ihåg det tillräckligt snabbt, om jag tappar greppet, då blir jag en varg. I mitt eget huvud i varje fall. Ett slags halvt falsk bild av en varg. Och det blir ingenting kvar av mig. Han slutade tala. Väntade på att hon skulle haja till, dra sig undan. Om du verkligen hör så bra får jag se upp med vad jag säger när du är i närheten, sa hon lugnt. Han tog tag i hennes hand för att hon skulle sluta badda. Hörde du överhuvudtaget vad jag sa? Vad ska din far och mor säga, Feil? En smed som dessutom är till hälften varg. Du är en adelsdam. Ljus. Jag hörde vartenda ord. Far kommer inte att ha någonting att invända. Han säger alltid att blodet har blivit för vekt i vår släkt. Inte som det var på den gamla goda tiden. Jag vet att han tycker att jag är förfärligt vek. Hon log emot honom. Ett grin som var vilt nog för vilken varg som helst. Mor har förstås alltid velat att jag ska gifta mig med någon kung som klyver trollocker i tu med ett hugg med sitt svärd. Din yxa duger förmodligen. Men skulle du kunna säga att du är vargarnas konung? Jag tror inte att någon kommer att ifrågasätta ditt anspråk på tronen. Jag tror egentligen att det räcker med att klyva trollocker vad mor beträffar. Men hon skulle nog bli väldigt glad om hon fick en kung också. Ljus, sa han hest. Hon lät nästan allvarlig. Nej, hon lät allvarlig. Och om hon var allvarlig ens till hälften, så undrade han om det inte var bättre att träffa trollockerna än hennes föräldrar. Här, sa hon och höll muggen med vatten mot hans läppar. Du låter torr i halsen. Han svalde och fräste när han kände den bittra smaken. Hon hade rört ner Aylas pulver. Han försökte sluta dricka, men hon fyllde hans mun och valet stod mellan att svälja eller kvävas. När han slutligen lyckades fösa undan muggen hade hon redan fått i honom hälften av dess innehåll. Varför smakade alltid mediciner så vedervärdigt? Han misstänkte att kvinnorna gjorde det med flit. Åt sig själva gjorde de säkerligen brygder som inte smakade så. Jag sa ju att jag inte ville ha det där. Gah! Sa du? Jag hörde visst inte det. Men hur det än är med den saken så behöver du sova. Hon strök honom över lockarna. Sov, min Perrin. Han försökte säga att han visst hade sagt så och att hon visst hade hört det. Men orden tycktes trassla in sig i tungan. Ögonlocken ville falla igen. Han kunde bara inte hålla dem öppna. Det sista han hörde var hennes mjuka röst. Sov, min vargkung. Sov.